Det här är en podd från Svenska Yle.
Nu har de gröna lekt färdigt sin storlek om ministerposterna. Och det klarna att nuvarande inrikesminister Maria Ohisalo då efter sin föräldraledighet faktiskt byter sits och blir miljöminister. Och hennes jobb som inrikesminister tas då istället över av partiets trogna arbetshäst Krista Mikkonen. Svenska Yles politiska kommentator Ingemo Lindros, drog Mikkonen här nu det kortaste strået?
No, kanske det. Hon uttryckte ju tydligt sin önskan att fortsätta som miljöminister, men det blev ju omröstning kring de här posterna, så att nu fanns det säkert en viss besvikelse, men månne hon inte anpassar sig efter den situationen och försöker göra sitt jobb sen så bra som möjligt. Men att hela den här processen så visar ju att de gröna faktiskt för ganska omfattande diskussioner om sådana här frågor och att man också fördelar de här uppdragen på flera personer. Att där kanske syns också att de gröna inte är ett så traditionellt parti utan mera då en grön rörelse där man är noggrann med att alla får komma till tals.
Här får jag passa på att också presentera mig själv. Mitt namn är alltså Sandra Anttila. Och i dagens nyhetspodd ska vi med Ingemo alltså prata om de grönas väg i den sittande regeringen. Som ju då igår nu tog en ny sväng i och med att partiets tre ministerposter fördelades om. Och det här är ju alltså på grund av att ordförande och inrikesminister Maria Ohisalo snart ska bli föräldraledig. Och det är ju nog ganska intressant det här att Ohisalo då efter sin ledighet inte kommer tillbaka som inrikesminister utan att hon blir miljö- och klimatminister.
Jo, jag tänker att här är de gröna noga med att vara beräknande i den här frågan vad gäller just kommande riksdagsval som ju är om 1,5 år. Det kanske låter som länge, men det är sist och slutligen inte så länge dit. Kanske ungefär ett år sedan då Ohisalo kommer tillbaka från sin föräldraledighet. Och då är ju miljöministerposten den allra viktigaste för de gröna. Det var ju den som de helst ville ha. Och då vill de nog ha en tillräckligt synlig person på den posten. Så det har säkert varit avgörande här i hela den här processen. Att dels att Ohisalo tar den posten när hon kommer tillbaka för att profilera sig inför riksdagsvalet i de här miljö- och klimatfrågorna. Och sen då att en ganska synlig politiker som Emma Kari eller en ganska tuff förhandlare får ha den här posten nu under den här mellanperioden.
Ja, det blir ju alltså Emma Kari som nu då tar över miljöministerposten medan Ohisalo är borta. Men det jag själv börjar fundera på är att om den här miljöministerportföljen är så jätteviktig för partiet och Ohisalo ändå är liksom de gröna stora profil nu. Så varför tog hon inte den från första början? Varför blev hon inrikesminister först?
Intressant var det ju nog att Ohisalo har suttit på just inrikesministerposten som verkligen inte ligger särskilt nära om man tänker på de grönas frågor som de grönas väljare helst identifierar sig med eller lättast identifierar sig med. Så om man tänker att inrikesministerposten hör ju polisen och gränsbevakningen och nu framförallt i coronatider hade ju handlat om mycket övervakning också och mycket regler, inte alls sånt som traditionellt sitter de gröna någon särskilt nära. Så att sen kan man ju fundera förstås på det här att ha den här inrikesministerposten lite förändrats också under, eller politiken förändrats under Ohisalo. Och det hade ju nog om man ser på deras flyktinglinjen, där har hon ju profilerat sig då det gällde de som nu kom från Afghanistan och det där bättre möjligheter till familjeåterföreningar till exempel för de som fortfarande väntar på att få förenas med sina familjer i Afghanistan, så där syntes ju en annan profil helt klart än under många tidigare regeringar. Så att kanske där har funnits lite mer av de här mjukare värderingarna också, hur hon har lyft upp till exempel arbete mot trakasserier i offentligheten och sådana typsfrågor. Så kanske inrikesministeruppdraget en aning har fått andra betoningar också. Men att nu kommer ju många ihåg också när det var då under den första coronavåren med de här bilderna med Ohisalo som står i reflexväst vid, vid vägspärrarna till Nyland och samtala med polisen, att det är kanske inte den uppfattningen som folk traditionellt har av en grön politiker. Och allt det här har ju nog varit ganska intressant att följa med.
Ja, det är ju lite spännande för inrikesministerportföljen. Det är liksom en, så att säga, tung portfölj som säkert ganska många andra partier jättegärna skulle sitta på. Men att sen att det på något sätt för de gröna har varit lite jobbigt. Att det verkar nästan som att ingen inom det partiet riktigt vill ha den nu.
Det var ju nog den mest impopulära portföljen, och ändå är den, som du säger, den en ganska tung portfölj. Och om man till exempel i en annan regering skulle se på ett annat parti som till exempel skulle arbeta för att skärpa flyktingpolitiken, så är det ju en post som är, man då uttryckligen skulle önska sitta på, men eftersom det inte handlar om de grönas profilfrågor så var det kanske mera så här som det blev i regeringssonderingarna då efter valet, eftersom det är så många frågor som det ska avhandlas om när man bildar en regering, och där regeringsprogrammet är det första och sen börjar ministerposter komma in i bilden, och då är det ju ett köpslående mellan hur mycket man får in till exempel klimatskrivningar i regeringsprogrammet och hur mycket man sen igen kräver att få vissa poster och så här. Så på någon punkt måste man ju också ge efter. Men det har varit ganska intressant att det också har varit på det här sättet, att det inte har varit den mest typiska ministerposten för just det partiet. Men att helt klart nu en förändring här, att den här klimatfrågan också i kommande klimatförhandlingar inom regeringen, eftersom den här frågan ju inte helt avgjordes nu, fast man hade lovat att fatta beslut för alla de kommande åtgärderna som behövs under den här regeringsperioden, så lämnar man ju ännu vissa beslut eventuellt till framtiden. Och det här kommer att komma upp igen under vårvintern, och då vill man ha en bra förhandlare där, och då så sätter man just nu sina kort då på Emma Kari då det gäller den kommande vårens klimatförhandlingar inom regeringen.
Så Emma Kari får köta om det, och den som då fick det här då tydligt väldigt opopulära uppdraget inom de gröna, alltså som inrikesminister, blev alltså Krista Mikkonen. Och du nämnde det här att hon har varit kanske en lite osynlig miljöminister. Och jag måste faktiskt medge att jag var tvungen att googla hur hon ser ut för att ha liksom ett namn till ansikte. För jag kom inte ihåg hur hon såg ut, så det här är ju kanske lite talande.
Det är ju en väldigt lyskraftig kvintett som den här regeringen har. Och det är ju mycket fokus på det här, framförallt då det här 3-4, där är ju kanske SFP lite i bakgrunden ibland, men att om man tänker på alla tv-bilder från budgetmanglingen här för en dryg månad sen, eller från rambudgetförhandlingarna som krisade till sig då förra våren, så mängden tv-tid och tid överlag i medier och hur mycket man syns, så det är ju väldigt mycket fokus då på Sanna Marin, Annika Saarikko, Li Andersson och Maria Ohisalo, och sen då Anna-Maja Henriksson som på något vis försöker hänga med där. Men det är kanske inte så lätt att i den här konkurrensen då synas som en enskild väldigt duktig minister, men som kanske inte har samma sätt att då föra sig i medierna eller så. Men inte sagt med det att det skulle vara någon särskild kritik, men att kanske det är så här att man har resonerat att nu behövs det tuffare tag, åtminstone på den här ena posten, och sen att hon å andra sidan, Krista Mikkonen, kan det här regeringsarbetet, hur man leder ett ministerium och så vidare, att det på det sättet var kanske bra att man inte tog in en person som inte har ministererfarenhet för att nu för resten av den här regeringsperioden leda inrikesministeriet, för det är ju ändå ett stort uppdrag.
Så Ohisalo är lite den här superstjärnan inom de gröna, och Mikkonen då är den trogna arbetshästen som kanske jobbar hårt lite i kulisserna och nu då ska köta den här ministerposten som ingen annan inom partiet riktigt ville ha. Borde man tycka lite synd om henne?
Det här är ju så här att kanske det just är också typiskt för det här partiet att man har en viss bredd. Om man jämför med Miljöpartiet i Sverige, så där har man ju alltid två språkrör, för att man inte, det är liksom hela tanken med Miljöpartiet eller de gröna här, att man vill liksom mer bredda det här. Och i Finland har vi ju då den här modellen med en ordförande, men att där ändå syns den här bredden, att det är nu andra personer som sitter på viceordförandeposterna i partiet, och sen är det igen andra personer som har de här ministerposterna, och så får vi se att vem som ännu blir riksdagsgruppens ordförande, att det är ytterligare en ganska synlig post.
Det blev ju alltså ganska stora förändringar nu för de gröna då, i och med den här ministerrotationen. Kan man tolka det här som att man på något sätt försöker kanske lite ändra kurs? Har det gått dåligt för de gröna i regeringen hittills?
Inte hade ju gått särskilt bra i alla fall. Eller, här är nu en bit förstås att hur det ser ut i opinionsmätningarna. Och sen är en annan bit den att okej, kanske här ändå inte... Man kan inte se någon större kris. Man kan säga att det är ganska bra stämning i partiet. Klimatfrågan är på väg igen uppåt och så vidare. Ser man sen igen på de här opinionssiffrorna, så tittar jag lite på hur det har sett ut under de här senaste åren. Och det, alltså opinionssiffror på drygt 10% är ju verkligen inte någonting att skylta med. Om man går några år tillbaka, så i oktober 2017 så har de gröna haft ett stöd på nästan 18% och varit andra störst parti efter Samlingspartiet då. Så att få se vägen till motsvarande siffror är nog ganska lång. Och om man då följer den här regeringsperioden, så de gröna har legat ganska lågt hela tiden. Och ändå så har ju Maria Ohisalo som ordförande fått mycket beröm och är hemskt omtyckt. Att ser man på den tidigare ordföranden Touko Aalto, som ju fick kritik nästan ända från början av sin period som ordförande och i slutet var tvungen att avgå. Så till och med under en del av hans period, eller stora delar, så har det här stödet för de gröna varit större än vad det är nu för de gröna. Så att opinionssiffrorna är en del här. I och för sig då har de gröna varit i opposition under den perioden och har nu regeringsansvar. Regeringsansvaret tynger alltid mer och syns ofta i opinionssiffrorna. Men lite förvånade med tanke på hur högt klimatfrågorna börjar vara på agendan, att de gröna inte lyckas få upp sitt stöd desto mer. Att syns här eventuellt också en besvikelse från väljarna över att det inte blev fler klimatåtgärder som man presenterar här i början av hösten, eller vad är det som syns här? Jag tycker det är svårt att säga.
Ja, det känns ju nog lite på något sätt konstigt just som du säger att Ohisalo är ju ändå väldigt populär och klimatfrågorna är på tapeten, och ändå ser de här opinionssiffrorna ut som de gör. Och jag funderar just också att kan det förklaras då bara med det här regeringsansvar, eller kan man tänka sig att de gröna väljarna kanske har hoppat över till något annat parti, eller kanske, ja jag vet inte, kanske Sanna Marin, som ju också är en ung kvinna, på något sätt har lockat en del av grönas väljare eller något sånt här?
Jo, det syns i de här analyserna av de opinionsmätningar som görs att det rör sig ganska mycket i de andra vänsterpartierna av de gröna stöd. Ofta är det just mellan vänsterförbundet och de gröna som det rör sig någon procent åt ena eller andra hållet. Men sen att varför det här stödet är så pass mycket lägre än för några år sedan, trots att klimatfrågan är så mycket uppe på agendan. Man kan ju förstås undra också att om det eventuellt så att säga läcker höger ut. De gröna har ju tidigare, om man går flera år tillbaka med Ville Niinistö som ordförande, så har ju de gröna haft en lite mer mittenprofil. En del politiker till och med lite mer höger ut. Och sen kan det också hänga ihop med hur män lyckas profilera sig inom de gröna. Visserligen Pekka Haavisto sitter ju på den synligaste ministerposten som utrikesminister. Men kanske utrikespolitiken anses vara ändå så pass specifik att det inte är väldigt avgörande för hur man lockar då manliga gröna väljare. Det här har helt säkert varit en diskussion också igår under det här maratonmötet, eftersom Atte Harjanne, som är viceordförande och väldigt populär inom partiet, har lite mer av en höger profil. Och han ställde ju också upp för att kandidera för att vara miljöminister, men det var då inte många röster som föll på honom. Där kan det ha mycket att göra med sånt att han är från Helsingfors, så man måste också ha en regional spridning. Men att eventuellt så kommer han då att bli riksdagsgruppsordförande, det vet vi inte ännu, men att i så fall så för man ju fram en manlig grön politiker som skulle kunna locka det här spektret av väljare. Så det får vi väl se där. Men att jag tycker att mycket av det här är lite svårförklarligt faktiskt just nu. Kanske det fortfarande syns att mycket av den här regeringens politik har handlat om coronapolitik och inte de här andra stora politiska frågorna.
Precis. Tack Ingemo Lindros för att du var med i Nyhetspodden idag och diskuterade de gröna och den här ministerkarusellen. Mitt namn är Sandra Anttila och vi hörs snart igen.